Känner varmt välkomna till Toto Balotto. När ni hör det här så är det torsdag den 23 juni. Midsommarafton står för dörren och på söndag så återstartar äntligen Allsvenskan. Således så kände vi att det verkligen var på sin plats att ta hit Sveriges överlägset bästa tv-expert och den kanske främste på just vår högsta liga, nämligen Alexander Alic Axén. Välkommen tillbaka till Toto Balotto.
Tack så mycket för fina ord, säger jag då.
Ja, men jag vet ju att du är en ödmjuk människa som inte blåser upp dig själv och tror på hyllningar. Men jag tycker verkligen att du ska ta till dig vilka jävla steg du har tagit i rutan. Du är otroligt bra på balansen mellan det sportsliga, expertisen och att få det att svänga genom kameran, så att säga.
Mm, då säger jag igen, jättetack. Men det är fan ingenting man tänker på. Men när du säger det så blir jag glad, jävligt glad. För du är inte så tokig du heller.
Thomas på Lina från Frankrike kan väl vidimera att utvecklingen på Axén i rutan är fullständig men också väldigt väntad.
Ja, men jag skulle vilja backa bandet till den där första dagen när Alec var på väg till kontraktskrivning på C-more. Och innan, precis innan, någon timme innan, så klev han in i våran studio och gjorde det här officiellt. Men det var ju en ruskig valp alltså, som kom in på kontoret i Kungstensgatan 26. Otroligt erfaren såklart från alla tränaruppdrag och inom fotbollen. Men det här med media, det visste inte Alec riktigt hur det skulle gå till. Och framförallt så kunde han inte förhandla sina kontrakt. Det var 3000 spänn per sändning. Och han frågade väl som Erkan Sängen gjorde, är det netto eller brutto? Nej, men du ska fakturera här. Så att från det så misstänker jag också, Alec, att du har blivit lite mer erfaren och lärt dig dubbelfakturering som Backe pysslar med och sådär.
Nej, men jag fick lära mig den hårda vägen, så är det ju. Och ni hjälpte ju mig lite, ja, i alla fall. Men att fortfarande förhandla är jag jävligt dålig på, det måste jag säga.
Du bodde ju på en luftmadrass, ja, men det är fortfarande hemma hos din polare i Vasastan första året, ovetande som att du kunde ta liksom hotellnätter som då Discovery skulle stå för.
Ja, men tänk, de har inte så mycket pengar på Discovery. Nej, men, eller på Simon. Men det är ju så att jag är ödmjuk, vet du. Jag tycker det var kul att träffa han också. Så det var lite så också. Men någon gång var det stökigt när han skulle göra någon sladdis kanske. Så då fick man ju, då fick jag ju bo ihop med Anders Andersson på hans klassiska, vad heter det? Adlon, heter det så, hotellet?
Ja, det gör det väl.
Ja, herregud, hamna på en tvåsitt soffa, låg i fosterställning i 4 timmar. Det var sjukaste jag gjort. Men, men ni har lärt mig mycket, boys, så jag är glad att jag träffat er.
Jag tänker att vi har jävligt mycket att avhandla i denna allsvenska special som till många lyssnares stora glädje alltså kommer spänna över både torsdag idag och då midsommarhelgen, men också måndagen, eftersom alla 16 allsvenska lag ska in i elden här efter ett månadslångt uppehåll på söndag respektive måndag. Så gör vi så, Thomas, att vi delar upp den här långköraren med Axén. Mm. Och så pratar vi om de 4 matcher och 8 lag som spelas på söndag i det här avsnittet, de 4 matcher och 8 lag som spelas på måndag i måndagstotto som superproducent Kim Hysén får ut 05.00 på måndag, så blir det en riktig jävla fullskalig omstart här på Allsvenskan.
Gåshud, jag tycker det är jättebra. Och som sagt, återigen stort tack till Alec då, som har kommit in i studion och stöttar upp oss här nu inför den här allsvenska omstarten. Också roligt, känner jag, jag vet inte med dig, Alec, men att vi går in i en period som är väldigt intensiv med svensk fotboll, men där den internationella fotbollen ligger helt nere. Nu börjar ju damernas mästerskap först den 9 juli, så att det blir liksom i all media och i liksom allt fotbollssurr så blir det ett koncentrat av allsvenskan. Och dessutom mitt under sommaren då, egentligen de bästa månaderna att spela fotboll. Jag tycker att det är en härlig tid vi går in i.
Ja, verkligen. Det har du helt rätt i. Och för en gång skulle jag kanske inte ska frysa när jag gör matcher heller. Det har varit helvete det här jävla året hittills. Vart fan jag än har varit så har jag stått och hackat händerna. Så att nu känns det ju bättre på en gång bara när jag kom hit idag ju.
Kallast hittills måste väl den där matchen på Borås Arena varit, som du och Jonas fick hänga kvar i hela efterstudion för att delge highlightsen 43 minuter senare.
Våran gemensamma vän John Witt skyllde mig ett systembolag. Han sa att ni får en öl, häng kvar. Det var ju -6 grader hade vi. Och så står de med kostymer, du vet, på Tele2 med stängt tak. Ja, vi har 17 grader, började Tommy Åström. Då hade vi suttit och väntat 35 minuter efteråt. Vad tokig, jag höll på att tappa det då faktiskt. Men att, ja, det har inte varit, vädret har inte varit med oss, så kan man säga.
Nej. Jag tänker att vi ska blicka väldigt mycket framåt, men man måste såklart ha koll på vad som hänt i backspegeln för att kunna liksom få ut så mycket som möjligt av det som nu stundar under sommaren. Rent generellt bara utifrån din tränarerfarenhet, var någonstans befinner man sig just nu som lag? Man har spelat en tredjedel av serien. Man har haft ett uppehåll, lite semester, lite halvsåsiga träningsmatcher. Och nu ska man in i en intensiv sommar. Börjar liksom säsongen om här nu, eller är det bara att trycka på play? Eller hur ser dina erfarenheter ut av just sån här återuppstarter efter ett uppehåll i juni?
Den är inte som i premiären, men det är, heller, det är också en liten form av omstart. Det man brukar säga annars är att efter 10 omgångar så har liksom serien satt sig så att du vet om det är toppen, mitten eller botten. För det brukar vara så sen även till 30 omgången. Sen kan det studsarna liksom placeringar hit och dit. Men annars vet man, att man vad man tillhör i det här läget. Då.
Sommarfönstret kan ju innebära lite förändring också. Ja, men där det, är vi inte än.
Nej, och samtidigt så, som det är nu så är ju de väntade topplagen är ju där uppe. Så att det kommer inte bli någon speciell grej. Och de förväntade bottenlagen är också där. Så även om de köper nu så kommer det bara hänga i, tror jag. Däremot så är det ju alltid lite osäkert, men nu måste jag vara ärlig och säga att de hade ju bara mellan 7 och 10 dagar ledigt, och det är ju ingenting liksom, så det, man startar ändå på en högre nivå på en gång, så att jag säger att lagen är fullt röstade till första omgången och att det kommer bli bra matcher på en gång.
Men tar man fortsatta utvecklingskliv från den 10:e omgången, eller har man gått tillbaka lite och så får man börja om lite på ruta 3?
Nej, alltså om vi bara pratar Häcken till exempel, som flög fram. De hatade ju att det varit avslått, liksom att det varit säsongen la av, för att de hade kunnat spela varje dag, kändes det som, framåt och hitta sätt att vinna. Sen finns det ju andra lag som Malmö som mådde bra av det här uppehållet, får ihop sina skadade och börja om igen och sådär. Men kvalitetsmässigt så går man inte ner någonting. Sen är det ändå så att första matchen direkt efter omstart sätter ändå en viss typ av känsla för vad man går vidare på. Det är inte så att om man förlorar i 93 minuten nu den här, att man tänker att man är dåligt tränad, som man gör kanske i premiären. Men man kommer ändå känna att många bitar är redan på plats, och det är många omstarter på ett positivt sätt, och när det är så här varmt och skönt att träna och glädjen är liksom där, så känner jag ändå att de allra flesta lagarna går in med ganska positiv känsla, trots att man ligger sist kanske.
Du nämner ju Häcken här, och jag tänker väl att det är rättvist mot dem att börja i den änden, eftersom de leder serien. De startar om här nu borta mot Bayern på Tele2 på söndag 15:00. Man har på de 10 inledande omgångarna skrapat ihop 23 poäng och toppar därför tabellen på bättre målskillnad än AIK. AIK har spelat 11 matcher, dessutom som besegrade ju Häcken Gnaget i premiären med 4-2, siffror som snarare luktade 5-1 än 4-3. Hur förvånad är du så här med lite distans över att Häcken dels leder tabellen, men också att det har sett så oerhört bra ut som det har gjort stora delar?
Jag kan väl säga att jag inte trodde att de skulle vara i toppen. Däremot så kände jag liksom att han är en otroligt erfaren tränare. Så när han kom in, då började han med några segrar direkt. Och sen så gick det tillbaka till det här lite sämre. Som det oftast gör, när det kommer en ny tränare så kan det bli en bra effekt. Och sen går det ner lite. Avslutningen förra året var så där. Och man gick ju hårt på norska och danska spelare och liksom nyförvärv. Och jag sa lite innan att det är rätt så farligt av Martin Eriksson att gå med det här tåget, för att om det blir dåligt och man måste byta tränare och så ska man ta in en svensk tränare med massa norska och danska spelare, då är man illa ute. Och det såg vi till exempel Hammarby när, som hade mycket danska när Mikkelsen var där, och sen när han slutade så fick man jobba lite med att de försvann en efter en, om man säger, för det blir så på något sätt, man är lojal mot den tränare som tog dit den. Men att de fick till det så här snabbt, jag säger ändå att jag tror att de var väldigt osäkra på vart de stod, och första matchen, att AIK kommer dit, ska pressa högt och spela 4-4-2, det var självmord. Och det passade Häcken väldigt bra att få den starten. Och då därifrån kunde man säga, kolla vad bra vi är. Och så rör det på. För de hade ju fått en riktig kölhalning mot Hammarby i kuppen. Ju.
Precis.
Så att de lärde så mycket av den torsken, tror jag. Samtidigt som de fick en perfekt start då.
Vi ska alldeles strax ringa upp inrikeskorrespondent Erik Friberg, som har hamnat lite snett i detta högt flygande Häcken. Trotjänaren som till mångt och mycket räddade sitt hjärtas klubb kvar i Allsvenskan i fjol och som enligt alla oss tre ständigt är underskattad och kanske en av Allsvenskans bästa spelare när det kommer till liksom MVP-graderingen. Men innan vi gör det, Thomas, så är väl ändå det liksom det stora smolket i Häckenbägaren här, att Högmo har tagit ett tufft beslut om att helt enkelt fasa ut Friberg.
Ja, alltså det är ju smolket i Häckenbägaren om det är så att man är pro-Erik Friberg. Men samtidigt så är det bara att kolla på resultaten och var Häcken ligger. Och det är svårt att gå på en tränare som leder Allsvenskan, som är de konkurrenterna som finns uppe i toppen. Och hur mycket Häcken har satsat kontra Malmö till exempel. Så att egentligen så går det inte att säga precis, ja, någonting. Det är klart det går att spekulera i att Häcken hade varit ännu bättre. Men jag menar, resultaten får ju någonstans tala för sig själv. Eller hur, Alec?
Ja, de har ju trots allt en förlust. Jag håller med dig, Thomas. Det kanske var det noll annars.
Ja, det var väl där då. Han skulle roteras in i 52 minuter.
Ja. Men hur ser du på den här situationen? För det är ju speciellt med trotjänare, med klubbikoner som någon gång ska börja liksom trappa av.
Mm, jag lärde mig den hårda vägen. Ha aldrig kvar en äldre spelare och ge han ett dåligt avslut. Då är det bättre att bryta på topp. Alltså så bra som möjligt. Jag lärde mig det. I Gais gjorde jag ett dåligt beslut. I Örebro gjorde jag ett bra beslut.
Vilka spelare tänker du på då?
Jonas Sundén i Gais och Magnus Wikström i Örebro. Det var jättetufft att ta bort honom. Han var magisk sista 5-7 matcherna. Men hade haft lite problem innan. Och då ville jag liksom nykomlingar, vi kommer sexa. Du har med att spela upp. Du kan inte få ett bättre avslut än så här. Han ville spela vidare, men jag var tydlig på att du kommer inte få spela så mycket. Och då vill jag inte ha dig på någon bänk och åka runt i 30 omgångar. För man byter ju sällan mittbackar. Och där kände jag väl lite så här med lite Friberg, att de utser honom till lagkapten i februari. Och sen så är han helt plötsligt en sparringsspelare.
Förlänger hans kontrakt i fjol också?
Ja, jag tycker att det är svagt ledarskap faktiskt. Man hade kunnat sagt det i Friberg i så fall, att vi, så här ser min tanke ut och så här tänker jag framåt. Och då får Erik bestämma om han vill vara kvar eller inte. Nu är det ju liksom... Ja, men det här är ju inte det avslutet, om det nu blir ett avslut, det här avslutet han ville ha, åka runt. Visst, han är ju jättehäcken, så han är ju glad att det går bra för dem, absolut. Men det är inte värdigt honom att knappt de är på bänken och de byter tre spelare i någon match och då får han inte ens hoppa in. Då sa jag till honom, om ni spelar A mot B nu, då betyder det att du är nummer 7. Då får du springa dem på vingen eller någonting. Då måste du fråga han vad fan är tanken liksom så. Mm. Men det hade han inte ens tänkt på då. Så att...
Men jag tänker också, alltså det finns ju olika typer av situationer. Du har ju Totti-situationen i Roma där han själv hade stor motivation och ville ha ett bra sista år. Eller blev väl två sista år egentligen där han blev satt på bänken som den eviga kaptenen i Rom. Sen har du även liksom Zlatan-situationen där du har en spelare som hade accepterat någon slags papparoll, en ledarskapsroll i omklädningsrummen men inte lika mycket på planen under det här året och blev väldigt viktig. Men det måste ju komma utifrån spelarens egna tankar om sin egen roll i klubben. Jag vet inte om Erik Friberg hamnar på Totti, om han är längst bort då, alltså längst bort på skalan, och att Zlatan är på den andra sidan skalan, om han hamnar någonstans i mitten eller om han är liksom väldigt, väldigt nära Totti-situationen där han verkligen vill spela. Det känns i alla fall för mig, får fråga Friberg, att han är någonstans lite mittemellan. Att han fortfarande kan ta en ledarroll i omklädningsrummet. Jag vet inte, vad känner ni?
Den Erik Friberg jag känner, han hade nog väldigt, väldigt gärna spelat 85 plus minuter vecka ut och vecka in i ett serieledande Häcken så här i slutet på karriären och faktiskt gett det där SM-guldet med Häcken en sista chans.
Ja, jag har svårt att se han gå till någon annan klubb faktiskt. Hans kropp börjar bli lite sliten också med någon vadskada hit och dit och så. Han var ju borta rätt mycket förra året. Då vann väl en match på 16 eller någonting när han var borta, och sen vann de ju nästan alltid när han var med. Så det är väl kroppen också som har liksom på något sätt. Men det är lite som ni säger. Jag tycker man ska vara så pass ärlig och prata med honom. Så här ser vi på det. Vi kommer spela dig ibland och sådana saker. Så får man ta ett beslut. Men att liksom slå på stora trumman, att förlänga, ge binden och sen säga att du är en sparringsspelare. Det är en magsopa som jag tycker inte håller. Det är inte värdigt en sån spelare som är för Häcken, tycker jag. Men det är hur jag ser på det.
Samtidigt så känner jag också när Thomas pratade om Francesco Totti och Zlatan Ibrahimovic att det känns rimligt att prata om Erik Friberg i samma andetag. Jag är inte helt främmande för att det här...
Ja, men i en allsvensk kontext, gubbar, alltså, kan man ju ändå göra det.
Vi är sponsrade av K-Rauta. Jajamensan. Hörrni, hur många är det som står där på landstället och snickrar och sågar och har sig och tänker fan, jag skulle behöva det här verktyget. Men då är det läge att gå in på korauta.se eller i ett varuhus för att kunna utföra dina projekt som du behöver göra. Och då behöver man ju såklart de bästa verktygen, och som ni vet så älskar vi Ryobi, och K-Rauta har ju en massa fint från deras sortiment. Jag köpte nyligen en kompressor till som jag ska med mig när jag ska ut på sommarkupper så jag kan pumpa mina bollar. Kostade en 500 ungefär. Bara kliva rätt in på K-Rauta. Jag håller ju på mitt i en renovering och jag kan bara rikta ett stort tack till K-Rauta som har varit med mig från ax till limpa. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb för att samla bonuspeng, hörni, och ta del av alla deras erbjudanden. Släng in här en Ryobi trimmer / skruvdragare kit 18 volt 13,99 styck. Har kostat 23,99 innan. Så att det finns hur mycket som helst. Det är bara att gå in på ett varuhus eller korauta.se. Vi ser. Kitos! Vi är sponsrade av Volt. Ja, men ni kan det vid det här laget. Det är ett multibrandutbud för män. Internationella produkter kombat med Skandinaviens bästa designers. Filippa K, Tiger of Sweden, Jill Lindeberg, Disglory Days, Oskar Jakobsson, Samse Samse och många, många fler. Det finns 40 butiker från Malmö i söder till Umeå i norr. Men voltfashion.com finns ju också om man bara vill nätshoppa. Går ju hur bra som helst. Snabba leveranser och allt det där. Hörrni, det stundar midsommar. Det är väl dags att skapa sig en liten outfit. Tipset är om ni kan gå in i en Volt-butik, för där får ni otrolig personlig service och man blir inspirerad. De har så jävla härliga butiker så man vill gå in i en Volt-butik och få hjälp med den där midsommar-outfiten. Man kan faktiskt gå in i en Volt-butik och bara säga så här, fan, vet du vad? Jag vill vara lite linneskön här nu till exempel till midsommar. Och gillar man inte linne, ja, men man kanske vill ha den där sköna pikén, eller man vill komma en piké med ett par shorts. Inga problem. Ni går in i Volt-butiken, ni får hjälp. Vill man trots allt vara hemma så är det voltfashion.com som gäller. Och hörni, vi har pressat dem. Vi har sagt till Volt-killarna och tjejerna att vi behöver en rejäl kod här nu till midsommar. Så med Toto20, Toto20 så får man 20% rabatt på ett helt köp, både online och i butik. Och det går inte att kombinera med andra erbjudanden. Den gäller fram till 30 juni. Men jag tänker att det är perfekt att passa på nu inför midsommar att skaffa den där outfiten. Vi säger stort tack till Volt för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Jag noterade, Alec, att i ditt vårens lag här som du skickade ut via Discoverys Twitterkonto så finns tre Häckenspelare med. Peter Abrahamsson i mål. Var det väldigt många i kommentarerna som ifrågasatte. Mm. Där finns också Mikkel Rygaard på mittfältet och Alexander Jeremejeff längst fram. Vi ska också ringa upp utrikeskorrespondent Daniel Larsson, tillika Alexander Jeremejeffs agent numera, lite senare. Men du tryckte också på att skytteligaledande Jeremejeff är vårens bästa spelare. Hur förvånad är du över hans slaktarvår hittills? Att han hade det här i sig en gång till, får man säga.
Jag är inte där. Jag tycker att det är en otroligt smart spelare. Men det jag blivit mest imponerad över, det är att han har fattat att han inte ska hålla på vara med i spel så mycket. Han var ju en sån här duktig länkare, få ner den, lägga tillbaka den och sådär. Men då hann han inte alltid in igen, utan han, ju äldre spelarna blir, desto mer vill de vara med i spelet för att de tycker att de inte riktigt blir så där vassa i djupled och sånt. Nu tycker jag liksom att han har accepterat att jag väntar på att de här bollarna kommer in och då sätter jag dit dem. Och det är där jag blir mest imponerad över, att han har på sina äldre dagar förstått hans styrka. Och är det grymt alltså, för att han har gjort 10 på 8 matcher, va? För att han var ju sjuk direkt efter AIK när han gjorde 3 ju, och sådär. Så att jag är ruggigt imponerad, men en av de absolut smartaste forward som jag har sett faktiskt.
Nu sa du ju inledningsvis här att efter 10-11 matcher så vet man någonstans om man tillhör toppen, om man är ett mittenlag eller om man tillhör botten, och att det inte kommer hända så mycket för en klubb här de avslutande 20 omgångarna. Men om Häcken skulle tappa Jeremejeff, sjunker man som en sten då, eller hur värderar du hans position i laget?
Det beror på om man får in Jeremejeff. Jag sa fel där. Får man in honom så är det en liten annan typ, men det är också en som gillar att dra det framme hela tiden och kommer få fina bollar. Så att debut på ett annat sätt, men det är en brukbar spelare som jag tror kan fylla hans skor rätt så bra faktiskt.
Jag tycker det luktar flopp lång väg när man ska liksom försöka återuppfinna gamla spelare som har gjort det bra i samma klubb i form av då Oris Majid. Som, han vann väl skytteligan 2017? Ja, 16 kanske?
Jag var typ tränare då i alla fall, så att det är länge sedan. Ja, men är det inte så man säger, Thomas, Italien, speciellt Juventus, man värmer aldrig på gammal mat?
Ja, exakt så. Ja, men det går liksom inte. Helt rätt, jag håller med.
Och jag har samma känsla kring nu när jag har läst här att Buya Touray ska liksom, han ska tillbaka till Allsvenskan. Mm. Det är fullt i Djurgården, men då ska någon annan, men fan, vi tar Buya Touray. Nej, men ja.
Jag hade tagit han direkt. Okay. Vilket lag jag än tränar. För han är ju sån här som passar mig jättebra. Så här, han är bäst 1-4 som jag brukar säga. Djupligt spel. IFK Göteborg hade han varit magisk.
Ensam cirkus.
Ja. IFK Göteborg hade han varit magisk. Det är bara att plocka hem.
Men innan vi då summerar bara lite häcken tankar och vibbar, så kanske vi ska ringa upp inrikeskorrespondent Erik Friberg. Du kan väl rulla jingeln, Kimpa.
Han når Friberg igen och då är det 3-0 Malmö FF. Ja, det är bra avslut och det är tur i mål. Och det är Erik Friberg.
Hallå!
Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag sitter på möte här nu.
Big business.
Som jag avbryter med. Ni har 10 minuter, en kvart. Ja, men max.
Det ska vi kunna få ut mycket på. Vi har precis konstaterat att det är ovärdigt dig och din karriär och din särställning i BK Häcken att du behandlas så här som du har blivit behandlad under första halvan av 2022.
Nej, det vet jag inte. Det går ju ganska bra, så att jag tycker de har gjort det ganska rimligt i efterhand.
Ja, men Thomas var inne på det där spåret också, att Erik får tyvärr säga vad han vill och känna vad han vill, men leder laget serien mer eller mindre utan honom, så är det ju också svårt att hävda att ett felbeslut har tagits. Har du själv liksom levt i det där känslokvalet att det är lika delar kul som jobbigt också, att det går bra utan dig?
Nej, alltså det var väl där i början man undrar lite vad fan händer nu då? Vi kom ju från att egentligen var start till att man var sjua på mitten. Så det gick ju ganska fort där under några veckor i början. Men att det ska gå bra för Häcken är det ju aldrig något snack om. Det vill jag ju såklart. Och nu är det klart att när man väl har hoppat in och sådär, så är det roligt att man leder serien såklart, än att man ligger i mitten och slåss. Sen är jag ju fortfarande kapten för gänget, så att det är klart man vill att det ska gå bra för oss.
Och det är du fan med den äran. Vilken otrolig förebild du är, både på men kanske framförallt utanför banan.
Ja, jag försöker.
har någonting förändrats på något sätt under det här uppehållet här nu inför omstarten? Eller är det samma lika position trupphierarkiskt?
Ja, det är det väl. Man har väl nästan kommit lite längre ifrån, ska jag säga. Vi har ju en afrikan som är en ung kille som är oerhört bra. Romeo. Som nog är bäst av alla nästan på mitt sättet. Så att han kommer ni nog få se mycket av. Men sen har det ju funkat så pass bra. Det är väl egentligen nästan överlägset det bästa mittfältet som har varit första 10 omgångarna i serien vårat. Så att det är bara att försöka få några matcher såklart, men hoppa in och stänga matchen.
Jag frågade Axén här nyss om hur förvånad han är att Häcken leder serien efter 10 omgångar och att man toppar tabellen och att det har sett så bra ut som det har gjort. Inne i laget och i spelargruppen, alltså, har den här våren också präglats av någon slags förvåning, eller känner ni att fan, vi är ett lag för toppen som kan gå hela vägen?
Ja, inte i försäsongen kände vi nog inte det. Vi såg ganska risa ut på försäsongen, så vi visste väl lite vad vi var vi stod och sen var vi tippade 8-10 och det var väl ganska rimligt egentligen. Men sen satt ju spelet egentligen från det första matchen mot AIK hemma var det ju helt överlägset 4-1 och sen har vi ridit på det egentligen och det har väl passat oss ganska bra att ligga där. Att inte så många har trott på oss. Nu kom ju uppehållet tyvärr ganska olägligt. Men det känns som det är inget lag som har varit bättre än oss. Det är ju trots allt flyt första tiden. Vi borde nästan haft ett par poäng till. Så att, nu handlar det väl om att behålla ett par spelare som är på väg bort. Jeremejeff till exempel. Jag menar, han har gjort mål i varje match. Och det är... Det är väl ganska viktigt om man vill vara med där uppe hela vägen.
Men du har väl ganska tät kontakt med hans agent, Daniel Larsson?
Ja, det är min agent också nu.
hur mycket bort är du på väg?
Ja, vi får se vad han hittar här. Men det ser väl så där ut. Det är väl någon åldersgrej, säger han.
Men det låter ju nästan som att ni två har snackat ihop er inför här. För att det är nästan eko på din slutsats och bedömning av Häckens första tredjedelar.
Ja, men... Jag känner...
Vad är det med mig och Axén?
Hej Erik. Nej, men jag känner ju typ... ni har ju mycket spelare. Det har ni ju alltid haft ju. Men jag tycker att några av spelarna kan inte missa. För då kommer det gå dåligt. Och sen är jag fortfarande väldigt, väldigt frågetecken på ytterbackarna faktiskt, måste jag säga. Även om ni har vunnit de här 10 matcherna har gått jättebra. Så det är inte... Det är inte wow, säger jag.
Ja, jag tycker väl att Kristoffer Lund har nog varit en av våra bästa spelare, va? Som vänsterback. Så det håller jag inte med alls.
Nej, vad skönt.
Ja, det är faktiskt uppfriskande att ni två kan se olika på saker och ting ibland. Bayern här i omstarten borta på Tele2. En seger där och en Europafri sommar. Så tänker jag att ni måste väl ändå börja känna att ja, vad fan, varför ska vi inte gå för guld, eller?
Nej, men det är väl klart.
Alltså, det är väl inte så jävla klart när det kommer till Häcken. Det känns som att...
Kommer nu som vi är med så är det väl klart att leder vi efter halva serien till exempel så finns det väl ingen anledning att gå för en femte plats.
Nej, och jag tänker att då finns det också ett sparkapital i just dig att stoppa in när det väl... ja, men alltså, det där är väl ingenting att garva åt. Utan jag tänker att... Nej. Alltså när det är crunch time, när man står vid den där T-korsningen, ännu en fjärde plats med fjäder i hatten för Häcken, eller att man faktiskt ska bryta den där barriären och ta det där guldet, så är väl just en Erik Friberg spelartyp en spelare som kan göra skillnaden.
Ja, men han kan komma in och påverka matcher. Det gjorde han ju förra året mot IFK Göteborg till exempel, där de är helt utspelade. Så går han in med en vad och står som en quarterback och bara kastar in bollar, så gör de 3-1. Och sen får han gå ut igen och så blir det 3-2 och missar straff i slutet. Så för mig, hans liksom värde i Häcken, även om inte han har fått spela nu, är ju för mig jättestor. Och att det här kan styra tempot i spelet. Det spelar ingen roll om de möter AIK eller om de möter Sundsvall. Så hittar han plats och yta och gör de andra bra. Och det är därför man ser att de är ju glada, de andra spelarna, att de vinner och sådär. Men man ser ju lite att det är, tittar lite sådär på Erik ändå. Att ja, man vet inte hur glad man ska vara riktigt när inte han är med. För alla gillar ju så mycket att spela med honom. Och jag förstår ju det med hans kunskap där.
Mm. Ja, du hör ju själv, Friben, att fan, det är bara ånga på. Så är vi nog ganska övertygade om att du kommer vara med och bidra mer än vad du har gjort hittills den här säsongen till en framskjuten placering för Häcken. Kanske rent av hela vägen till det där första guldet.
Det hoppas jag verkligen. Ja, men det är klart man vill börja lira lite mer. Men som sagt, ser det ut som det gör nu så finns det ingen anledning att byta någon av dem på mitten heller. Så att, vi får se vad det tar vägen. Men det är klart man hoppas att man kan ta det här guldet.
Sen så är det väl aldrig fel att damma av den beprövade metoden att plocka fram lien på träningsplan och kapa någon av konkurrenterna.
Ja, men det blir det till slut såklart. Sista fyra omgångar.
När det väl börjar brännas, då är goda råd dyra.
Ja, då åker Rygaards hälsning bara.
Här kommer Fribergs lie. Ja. Undan pågar. Ja, men Dunder, du ska få återgå till mötet. Så ja, hörs vi snart igen. Och
men vi kanske ses till helgen till och med, va?
Ja, men det hoppas jag verkligen.
Ja, jag jobbar då. Jag har också blivit bjuden på...
Vilka era... B-laget på Soppas.
Ja. Ja, det är kul faktiskt. Nej, men jag har blivit bjuden till en guldfest och att Lussans Lakej ska spela då. Vi har ju en som ringer in till våran podd Gamfenskåren i Sverige. Han är Sam. Han säger det. Vinner de gubbarna, då tar jag in Lussans Lakej och så ses vi. Då står du längst fram med mig. Jävla bra göteborgska, va?
Ja, han är fin, Sam.
Ja, ja.
Kan man säga. Ja, får se. Fans corner ångar på.
Ja, det rullar på.
Akta er, Gugge.
Friberg är trogen lyssnare.
Nej, det är han ju inte. Han vet ju inte hur man gör. Han är som jag.
Det är sent på kvällarna.
Vi har ändrat tid för din skull.
Nej, just det, så är det.
Precis, ja, men jag ska bara precis efter Bullybumpa är det nu.
Ja. Ja, nej, men vi får väl se om vi ses på Tele2 i Stockholmsvimlet eller på guldfesten på Hisingen i höst då.
Mm.
Bra.
Hälsa och krama Malin.
Ja, du kostar det här nu då.
Nej.
Va?
Du ska ju dra lien på GPA, inte hemma i Billund.
Nej, men på Mali.
Billingen.
Billund. Bildal.
Samma skit.
Jo, men du vet när hon var hon också och spelade så får man kräva
till. Var det gul kort, frågar jag.
Nej.
Nej, det var det.
Ingen som såg.
Det var bollen full.
Finns ingen var i Bildal. Ja, men vi hörs snart igen.
Ja.
Då tycker jag att vi bara snabbt summerar Häcken. Vi kommer aldrig klara oss på 2 timmar om vi ska stanna så här länge vid varje lag. Men vad ger du Häcken för möjligheter att faktiskt hänga i här och vara med i guldstriden hela vägen in?
Kommer sakta men säkert dras neråt till en femte plats ungefär. Det är det rimliga.
Jag tänker annars att man har ett jävla smashläge här på att fortsätta vårens styva segel med att eventuellt att besegra Bayern i omstarten på söndag. Att det blir en sån där boost-match, att vinner man den, ja, då är det som att våren har fortsatt.
Mm, och det håller jag med om. Men det är ändå så att de ska vara starka hela vägen. Alltså det enda, jag känner att det är lite rörigt, spelare som kanske är på väg bort och de nya måste träffa exakt rätt. Och sen samtidigt, det är ändå så att de får höra hela tiden att det finns ingen vinnarkultur i Häcken och så. Så till slut så kommer det bara dras sakta men säkert neråt. Och sen de andra lagarna kommer också nu steppa upp, är jag ganska säker på.
Ja, å andra sidan så borde man ha lärt sig. Jag var väldigt mycket på Kaknäs för 9 år sedan när Högmo tog över Djurgården. Och ju mer man pratade med honom och intervjuade honom och var liksom runt honom, så kände man att det här är världens bästa tränare. Han har någonting jävla magiskt i vattenflarrorna. Så att, är det någon som ska göra det för Häcken så är det väl Per Messias.
Ja, absolut. De har ju vunnit några cupguld också, ska man komma ihåg. Så att det är inte det här att de inte vinner någonting. Men det är ändå så att det är jävla långt, 30 matcher alltså. Mm. Så att, ja.
Ja, nej, men får jag bryta in där bara, Alec, och bara hålla med. Alltså, det är dags att vi kommer med några jävla åsikter här en halvtimme in och bara massa jävla häckensur. Folk har väl liksom kopplat bort den här podden vid det här laget. Det är läge att gå vidare ibland, Gugge.
Ja.
Men jag tänkte bara säga det med Häcken, det är väl en fullständig självklarhet i Alex säger att de kommer börja tappa 30 omgångar är långt. Alltså att hålla i där när vädret börjar bli dåligt, hösten kommer. Jag kommer fortfarande ihåg 1999 när Aftonbladet skrev att guldet är klart och så hade de AIKs logga. Och sen så kom Champions League och så började man tappa. Sverige hade inte riktigt varit med om att ett lag ska dubbla och att det påverkar spelarna. Alla jag pratade med på den tiden, 1999, som inte pysslade med spel och sånt där, de var ju så här: vadå? Det är fotbollsspelare, ändå de gör det bara lera lite boll. Det gör väl ingen att spela var tredje dag? Visst. Sen började AIK tappa och sen så kom det där jävla offside-målet på Stavrum och så hade Helsingborg vunnit. Men när det drar ihop sig med 3-4 omgångar kvar, om nu Häcken mot all jävla förmodan skulle vara med i någon slags guldstrid, så kommer det ju såklart inte hålla. Tack för mig.
Ja, härligt. Ibland behöver man gå vidare, men, och så kommer ytterligare 2 minuter om Häcken. Men vi går vidare då med Häckens motståndare på söndag, nämligen Bayern, det kanske mest utropstecken betonade laget under 2022 hittills. Dels med deras cup-run mot finalen, med deras inledning på Allsvenskan, men inte minst då med vurmen kring Marti Cifuentes, den nya tränaren. Det blev ju förlust i cupfinalen mot Malmö. Vi var jävligt intresserade i Toto Balotto-avsnittet dagen matchen efter om hur Bayern kommer studsa tillbaka efter det här. Det blev då en sur 1-0 förlust borta mot Värnamo, så gick man på uppehåll med den i ryggen, utöver då som lök på laxen cupfinalförlusten mot Malmö. Nu har man fått slicka såren och ladda om lite. Man har blivit av med kanske hela vårens största genombrottssuccéspelare Williot Svedberg. Eventuellt så tappar man någon av sina mer profilerade spelare till här. Astrid Selmani kanske, vad vet jag. Men hur ser du på Bayerns fortsättning här, med tanke på att det var så mycket av allt under våren?
Alltså man måste ge ruggigt cred till honom, hur bra han kommer in. Och då hade han 8-9 matcher med kuppen som han, de förlorade.
Sifuentes pratar om.
Ja, exakt. Men det är också till hans tur egentligen att de inte vann. För alla som vinner någonting hemma, vi har ju fått sparken direkt. Så att jag sa det till honom på upptaktsträffen, att vinner du ingenting, för då får du dra liksom. Då sa han, någon gång måste det ändras. Och så sa jag, chansa inte. Det var det jag sa bara. Nej, det som är med Hammarby, jag sa innan att Hammarby kommer vinna höstallsvenskan, som de nästan alltid gör. Frågan är bara, hur långt efter kommer de vara? Och då är det faktiskt så att det ligger i pipen, för att de kommer kunna vara där ända längst in. Men sen hör jag nu mycket spekulationer om spelare ut och så spelare in, och det är Jaes, det är Lado som är redan är borta, Bojanic är tveksam, Astrid Selmani ska bort, Svedberg ska bort, och det där är liksom, man kan säga så här, han är otroligt duktig på att komma in och bara få ett lag att fungera, men det är ändå, det är rörigt och folk sitter och tittar på varandra i omklädningsrummet, vem ska gå, när ska man gå, vem kommer in, hierarkin i laget, det håller alltid på att ändra sig så fort, det kan räcka att en spelare kommer in så blir den annorlunda, så att det känns som att det är en liten rörig period för Hammarby som de inte mår bra av, det är min känsla. Kommer fortfarande vara ett topplag, kommer spela bra fotboll och det där, men jag tror att lite för mycket rörigt runt spelarna, så att jag tror att han kommer liksom, han bygger om för sitt Hammarby till nästa år. Utan att de tänker på det, så kommer de tappa lite tack vare det ändå.
Väldigt många Hammarbyare försökte ju söka styrka i efter då cupfinalförlusten, att det inte skulle innebära då Europaspel och att det kommer gynna deras allsvenska fortsättning. Hur mycket vikt lägger du vid det där?
Nej, alltså, det var lite som Kindlund sa en gång, att åka ut mot 11 busschaufförer från Lettland liksom är i första omgången, vad spelar det här för roll att man har varit i Europa då? Det är väl lite så att man måste gå långt för att det ska slita. Och för mig är det fortfarande, jag har tjatat om det första gången vi var här, resorna är det som tar, inte matcherna. Att få möta bra motstånd i högt tempo och utveckla ditt spel och att du blir lite snabbare i tanke och fötter kan aldrig vara negativt, utan det är resorna som sliter. Och har du då rutin på det nu, som till exempel Malmö har, de vet ju exakt hur de ska resa och när de ska chartra i allsvenskan och sådär. AIK börjar ju få den möjligheten nu och sådär. Och det är väl det som är grejen. Löser du bara resandet, då är det bara positivt att vara i Europa.
Saknar man inte, på tal om det Thomas, saknar man inte Smoking Gnaget som fick hybris med Champions League-miljonerna och började chartra planen och skulle till liksom Gävle?
Ja, nej, men det var ju total gåshud. Man kollar liksom på Alec Ferguson, kan vi bygga ett eget hotell så att spelarna kan flyga hem direkt efter med ett privatplan, och så liksom får de sova på träningsanläggningen så vi kan gå upp och äta en nyttig frukost och träna dagen efter precis som en vanlig dag. Och sen de värvningarna också. Det, jag tror att liksom den här AIK-hybrisen man pratar om, den fanns, det vet Alec bättre än mig, men den fanns inte riktigt på samma sätt där i början på 90-talet och 80-talet. Visserligen fanns det där att vi är störst, bäst och vackrast och alla hatar oss, men vad fan gör det? Det fanns såklart, men inte den här sportsliga hybrisen riktigt. Förns då man började värva K-mark i Tanga och Guldlänk och så vidare. Där byggde man den hybrisen som lever kvar än idag.
Ja. Men bara tillbaks då till Bayern. Jag har två frågor. Nu var ju Erik inne på att Häckens mittfält mycket väl kan ha varit seriens bästa hittills. Det är ju dock ett väldigt anonymt sådant i allsvenska sammanhang, med tanke på att spelarna som utgör det inte riktigt har någon allsvensk rutin från flera år där man har lärt känna spelarna. Men om vi ser till Hammarbys mittfält, så det är bara en högst personlig åsikt, så tycker jag att mittfältet med Darijan Bojanic, Nahir Besara och Lorit Sadiku, det är ett av de bättre jag upplevt de senaste åren. Håller du med?
Ja, absolut. Och nu börjar det bli så att de bästa lagernas bästa lagdel är mittfältet, så som det inte hade varit förut när man spelade över det ganska mycket. Nu vet man att man måste ha spelare som klarar av att vara liksom både och, men att,
att man spelar mer genom mittfältet.
Ja, och på ett snabbt sätt då också gör ju att de bästa lagernas centrala fält är det bästa. Och jag håller med dig på ett sätt att de är lite, för Rygaard var inte skitmånga som visste, och när jag tittar på honom på bilder så såg man att han älskar att vara på ytor, du vet, där man på skolgården, låt han vara där. Men han har överraskat på mig genom att tappa i bollar mot Hammarby, sorglig mot dem, de har varit ju överkörda fullständigt i kuppen, men att han kunde växla upp i tempot, det trodde jag inte riktigt. Och han är en av dem som har spelat in mest bollar i straffområdet och till forwards och sådär. Men Berggren och Gustafsson är ändå halv gamla allsvenska. Men jag håller med dig, Hammarbys mittfält har ju varit bättre, det tycker jag. Och kommer bli bättre också ju mer han får spela nu.
Jag tror att när det kommer till Gustafsson så är ju det en spelare som, han stack ju så pass tidigt att ganska många inte hade sådär jättebra bild av honom.
Nej, men det kan hålla med.
Och sen så har man inte följt honom sådär jättenoga utomlands heller. Nu är han tillbaka och så har man ingen glasklar bild av honom. Gustav Berggren har jag egentligen bara sett som liksom, ja, han är där inne och stör Friberg och Falsetas.
Ja, ja. Ja, men jag håller med. De har berättat för mig många gånger att
skitbra Gustav Berggren ska säga.
Han är så jävla bra, säger allt till mig. Jag har inte riktigt sett det, jag måste säga det. Men i år har han fått spela lite offensivare och de har varit med och gjort de mål och sådär. Men jag är inte lika imponerad som alla andra är faktiskt. Så. Men Hammarbys då, jag sa att Besara blir topp tre, lätt bästa värvningen, och alla tittar på mig som jag var en idiot och bara såhär, du vet det klassiska, det är bara för dina spelare, du skyddar alltid dem och du hyllar alltid Astrid och du hyllar, vi får se typ, ja vi får se, sa jag då. Och han har varit magisk, och han, det jag vet med Besara är ju att han är den perfekta länken mellan tränare ute i spelet, därför att han är som lagspelare så larvigt. Alltså jag blir förbannad. Jag fick ju säga till han 1000 gånger. Skjuter du inte och byter ut det? Jag blir tokig alltså. För att han är för ödmjuk. Finns det någon som har bättre läge? Ska jag spela istället? Han fattar ju egentligen inte riktigt hur bra han är. Och det är ju samma dag i derbyt när de mot AIK. Att han låter då någon annan så straffen istället för att han ska göra det. Det är så typiskt han på något sätt. Så petar man lite på honom. Så kommer det kunna finnas en utvecklingskurva ännu mer ändå. Trots att han varit jävligt bra nu.
Trots åldern.
Ja, absolut. Och han vill ju, han älskar fotboll och vill bli bättre hela tiden. Och det är där man gillar med sån spelare. Men säger du något taktiskt, då ser han till att det fungerar där ute. Och inga utsvävningar och inte gör någonting annat. Utan han är verkligen den perfekta spelaren för en tränare. Och jag vet att Martin ville ha honom mer än vad Hammarby vill ha honom. Och det märktes på lönen. Men nu ska de förhandla om att förlänga och greja. Och då kommer det bli den lönen han är värdig att ha.
Min andra fråga, det var egentligen kring då Marti Cifuentes och hans fotboll. För det är väldigt många, inklusive mig och Thomas, som har ryckts med i liksom Cifuentes-hypen. Sjungit ramsan i duschen många månader. Men med de 11 omgångar har Bayern spelat och den cup-run man gjorde. Med det i ryggen, vad skulle du säga är liksom den största förändringen från Billborn, sedermera Milojevic, Hammarby till Cifuentes, Bayern?
Att de älskar possession och det märks när man jobbar på dem. Det börjar knaka lite att man går för lite mot mål. Att man väntar på det här perfekta läget hela tiden som man gör när man spelar possession. Men det innebär att du får väldigt lite målchanser emot det. Därför att du får spela ner lag och när du tappar den så är du väldigt bra på att vinna tillbaka den för att de blir nedtryckta. Så det blir en annan typ av det här svängiga Bayern, så att jag känner på något sätt att det är precis mittemellan med att folk gillar det till att de börjar tycka att lite snabbare, lite liksom fortare vill vi nog spela sådär. Så att jag känner att det är lite stökigt när man pratar med Bayern faktiskt.
Elfsborg har ju alltid fått stå till svars för att man är ett lag på konstgräs, ett annat lag på naturgräs. Nu har ju det spelats ganska få matcher, underlaget är således ganska tunt, men Bayerns siffror på naturgräs hittills under Cifuentes är inte speciellt smickrande. Är det bara en tillfällighet och slump, eller är man sämre på gräs?
Man är sämre på gräs. Det är man nästan alltid när man är på konstgräs. Jag var ju sån här som hatade att Magnus Haglund gick ut och tjura att det var så svårt på gräs när han hade Elfsborg då. Och jag tänkte, vad fan är det med att spela? Men sen när jag började träna Örebro, då fick jag tillbaka...
Hade du många duster med Haglund?
Ja, i början hade jag det. Jävlar vad vi bråkade.
Men grinig.
Ja, det var, vi var tjuriga på varandra. Men nu är vi jättebra vänner och sådär. Och han lärde sig av att han fick lite smällar. Men det är stor skillnad. För att om det är till exempel 3 meter mellan spelarna på konstgräs, då kan du piska in bollen där. Men på gräs behöver du kanske 5 meter mellan för att du ska slå in den. Och det blir lite långsammare, de hinner täcka för och man hinner inte riktigt få det där flytet. Sen tycker jag ju att han coachade bort det mot Värnamo. Genom att ha lite fränt och ha de bästa på bänken och sådär. Det går inte att göra det i Allsvenskan. Det finns inga sådana matcher där du bara åker och vinner. Det var mycket utländska spelare som sa till mig, såhär, var är de här matcherna när vi bara åker och vinner med 1-0? Såhär, typ. Ja, det finns inte. Och då tyckte de var jättekonstigt. Men samtidigt vände jag på det och sa att och samtidigt kan vi åka och vinna mot vilka som helst. Liksom så. Men han coachade bort dem i den matchen. Det var tråkigt avslut för dem, men på en jättebra vår. Men det var dåligt gjort sista matchen.
Thomas, du är ju ökänd för ditt glasklara öga in i framtiden och ditt kristallklara kikarsikte. Hur ser du på Bayerns fortsättningar 2022?
Ja, framförallt så är jag ju känd för det. Jag är inte så jävla mycket ökänd. Men nej, men alltså det finns ju lite olika sätt att se på det. Alltså, jag är ju helt med. Vi pratade om det inför den där bortamatchen mot Värnamo också. Med tanke på det tuffa spelschemat. Jag tyckte att det var konstigt också hur matcherna låg. Jag förstod det förstås också eftersom det var landslag och sådär. Men att det låg nära kuppen och allt det där. Men de hade en ganska lätt inledning. Frågan är liksom, hur boostade man är i tabellen eller var i tabellen. På grund av det lätta spelschemat man hade. Det har man i alla fall med sig. Tanken i analysen här nu inför Hammarbys framtid. Man vill ju se dem i de stora matcherna. Fortsätta att prestera. Fortsätta att få resultat på sitt bollinnehav också. Det finns många lag internationellt och kanske inte lika mycket i Sverige, men i Sverige också. Som har haft väldigt mycket bollinnehav och spelat en väldigt fin fotboll, men som inte har fått resultaten med sig. För det tycker jag är det svåra med att vara ett lag som Hammarby, att dominera matcher. Men att inte bli straffade. Det är få tränare, även på den högsta internationella nivån, som har lyckats med det. Pep Guardiola är en, men lyckas inte i cupspelet. Klopp, jag vet inte om man skulle kunna nämna dem lite också som den typen av lag. Annars är det ofta de cyniska lagen som i slutändan vinner ligorna. Så det är få lag som tidigare har lyckats spela som Hammarby och gå hela vägen, säger jag bara. Och när det finns så starka konkurrenter som är betydligt mer cyniska, så är det svårt att se att Hammarby i alla fall i år ska lyckas gå hela vägen efter det man har sett. Och jag ska också väga in det Alex säger här nu. Med nyckelspelare som lämnar. Med det som Alex vet mycket mer än mig, men som händer i en spelartrupp. När spelare börjar lämna så kommer det in. Visserligen säkerligen jättebra spelare kommer Hammarby ha möjlighet att värva in här nu. Och Cifuentes får in perfekta rollspelare för de positioner som man vill ha. Men hur lång tid tar det innan de börjar prestera? Alltså det spelar ingen roll vilken erfarenhet man har haft tidigare. Det kan ta lite tid innan det blir liksom verkligen positiva resultat av en ny spelare. Så ja, men jag är också lite sådär, man får se lite. Tuff omstart här mot Häcken. Jag tror också att den är sjukt viktig. Det är lite så här symboliskt för kommande matcherna, den här matchen för båda lagen. Det Hammarby verkligen har med sig i den här matchen. Det är liksom sommarväder i Stockholm och ett fullsatt Tele2. Det har varit corona i ett par år. Jag tror ju att de här lagen med väldigt mycket publik och nu med Hammarby då, som har fått en positiv start ändå på Allsvenskan, kan dra enorma fördelar. Och det här är typiskt en sån match som Hammarby faktiskt kan ha den här 12:e spelaren och vinna även om inte allting stämmer.
Ja, vi får väl se, men det är ju i alla fall en högintressant match för hur fortsättningen av den här tabelltoppen kommer se ut. Ja, med tanke på att Häcken ligger 3 poäng före lika många matcher spelade.
Det kommer ett derby matchen efter också, så den är också extremt viktig på det sätt som du säger, Thomas. Om Hammarby vinner, då kan man gå in i derbyt på ett helt annat sätt. Förlorar de så ska de in i ett derby direkt, för att där kan vi ju ändå komma överens om att AIK, Djurgården och Hammarby ligger med i toppen nu. Det laget som kommer 3 av dem, oavsett om det skulle bli 1, 2, 3, så kommer det ju vara otroligt grinigt och dålig liksom energi och sådär ju. Så att de här matcherna som kommer nu för Hammarby, de är ju helt, helt avgörande för hur det kommer bli. Alltså.
Kort bara, du var ju positiv till då Waris Majid Häcken och det laget som eventuellt då skulle kunna plocka Boye Touray, att det kommer vara bra återkomster. Det har ju snackats lite om Mohamed Tankovic tillbaka till Bayern. Mm. Är det en spelare man borde gå för att plocka hemma nu, eller?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är du lite, som jag, skeptisk? Alltid, ska jag säga.
Ja, jag ser ju det som klart redan, om jag ska vara ärlig.
Okay.
Jag tror att det är klart.
Du vet att det är klart?
Nej, men jag tror att det är klart. Han tränar ju med dem nu också. Jag tror inte att han gör det annars.
Jag såg Micke Hjelmberg dementera det klart och tydligt.
Okay.
I morse, tisdag alltså.
Ja.
Tränar Tankovic med Bayern? Nej.
Ja, men skitsamma. Jag säger att han är klar.
Okej, okay, ja. Mm. Och då är det som en direkt ersättare till Viljot.
Ja, det skulle man säga, för att Viljot är ju egentligen central, men fick spela på kant för att man ville få med honom, och då blir det ett snäpp upp, skulle jag säga. Även om Viljot har varit jäkligt bra, det finns en otrolig framtid där, så är Tankovic bättre än Viljot på kanten.
Och tror du, eller kanske vet du, att det kommer hända mer i Bayerns trupp?
Absolut.
Inåt?
Ja, alltså drömnamnet för dem är ju Jeremejeff, men vi kommer väl till det sen, men det är deras drömnamn.
Det blir ett spännande samtal till agent / utrikeskorrespondent Daniel Larsson.
Mm.
Okej, okay, det var första matchen då som spelas i denna återstart av Allsvenskan. Bayern-Häcken 15.00 söndag. Vi är en knapp timme långa, så att vi får väl helt enkelt raska på.
Toto Valuto är sponsrade av Circle K. Jag älskar er. Har jag sagt det någon gång förut? Jag är ungefär 3-4 gånger om dagen på Circle K. Vad gör jag för någonting där? Jo, men jag tar en god korv, jag tankar bilen. Eller om jag kör elbil, ja, då laddar jag bilen. Och det är två appar som är otroligt viktiga. Det är Circle K Easy Fuel och Circle K Charge. Vissa känner till Blippa bilen, Circle K Easy Fuel, Circle K Charge, kanske mindre. Fler och fler köper elbilar. Och med Circle K Charge så är det väldigt enkelt. Man registrerar ett konto och så kan man på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns, om den är ledig, och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Men ni hör ju, det är hur smidigt som helst, också med elbil på Circle K. Glöm heller inte bort att om man vill testa elbil så finns det elbilar att hyra av Circle K. Så kan man liksom känna och klämma lite på livet med en elbil. Ladda ner apparna Circle K Easy Fuel och Circle K Charge för alla med elbil. Och glöm inte bort, ta en korv, ta lite fika, mys lite hos Circle K. Och bara känn hur de optimerar och kalibrerar livet för oss bilister. Hörrni, vi säger stort tack till er, Circle K alltså, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Toto Balotto är som alltid sponsrade av C-more, och ni vet ju, trots att det är stiltje på den internationella herrfotbollsscenen för tillfället, att det händer grejer borta på C-more. Det drar ju ihop sig till damernas EM här nu i juli. Ett mästerskap som ni ser helt reklamfritt på C-more under ledning av min kära vän Frida Nordstrand. Men det finns ju så mycket mer än bara fotboll på C-more också att förkovra sig i. Där finns ju Fartblinda andra säsongen. Där finns Hamilton alla säsonger. Där finns Brittboxen med Peaky Blinders, The Cleaner med mera. Men framförallt så kan man ju också unna sig att se alla Beck-filmer hur många gånger man vill. Sen så drar det igång igen efter sommaren med Champions League, Serie A och La Liga, och i november-december så är det ju dessutom fotbolls-VM. Så har ni inte ett C-more-abonnemang, skaffa det nu, och gör det verkligen nu, för fram till och med den 31 juli, alltså den sista juli, så är det halva priset på de tre första månaderna med vår kod VIP-sommar22tutto. Den här kan man knacka in om man tar sig till cmore.se/kampanj/totobalutto. Då kan man lägga vantarna på detta cmore Plus-abonnemang, så är hela sommaren och kommande säsong räddad. Gör det! VIP-sommar22tutto, cmore.se/kampanj/totobalutto. Tacka oss sen. Vi säger tack redan nu till C-more för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ska vi bara kort ta då Mjällby-Peking. Mjällby Brännan har vi hyllat kontinuerligt under våren. Det är ju liksom en trollkar som kan göra goda rätter med det man har i kylen. Fortsätter det här bara, eller hur ser du på Mjällby?
Jag ser att det kommer, alltså det jag är mest imponerad av honom är att han kommer ny till Mjällby och anpassar sig efter vad Mjällby är, med lite Brännan produkter i pannan liksom. Jag gillar det, sådana som inte kommer dit och nu ska vi köra min fotboll. Som de andra har försökt i Mjällby, så får de sluta efter halva säsongen och så går man tillbaka till det som är Mjällby. Jag är jätteimponerad av hans jobb där, och det jag säger att jag tror att det kommer bli ännu bättre, det är för att han kommer ju veta vad han ska kasta in för några grejer nu, och hans sätt att spela, och också att han har lite blick för en del spelare som folk inte riktigt ser på mitt i mellanskiktet i Allsvenskan, som han har lite koll på, som han kommer ta in. Så att jag tror att Mjällby kommer bli bättre.
Tror du att vi någon gång kommer ta Mjällby på allvar, om du förstår vad jag menar?
Ja, det kommer aldrig bli. Kommer vi aldrig göra.
Nej.
Däremot kommer vi alltid tjata om att det är så svårt att spela på Strandvallen. Det gör vi varje gång slentriant. Om de leder eller sist och säger att det är så svårt att vara där. Men vi kommer aldrig ta dem på allvar.
Nej. Men det tänker jag också att Brännan, eller Mjällby kanske som klubb, har blivit ganska bra på att utnyttja.
Jo, men de här lagarna som Varberg, Mjällby, Kalmar och så här, om man nu säger, de har fattat hur man ska hänga kvar och etablera sig, som det så fint heter, genom att göra sin grej bara och inte någonting. Alltså de gör det där de kan och inte där de vill, och det är det som är så imponerande med sådana lag. Annars kommer det upp lag och det stötsar upp och blir toppet tag och sen rasar det ner igen, för det finns inget, lägsta nivån är bedrövlig typ, och det ska bytas tränare och nya spelare och sånt. Så de här lagarna ska man inte underskatta, som liksom Sirius också, som har hittat sin mittenriket, och det är inget fult i det. Om vi frågar Örebro idag, skulle ni vilja komma nio i Allsvenskan? Kontra det de gör idag.
Här har du hummen.
Exakt.
Mm, jag fattar. Men om Mjällby då är väldigt mycket vad man kan förvänta sig av Mjällby, och att de har fortsatt bygga vidare på de fina resultat man gjort här senaste åren, så är det i alla fall i mitt huvud betydligt svårare att sätta en etikett och kanske en riktning på IFK Norrköping. Hur har du följt Peking senaste halvår med Norling vid rodret?
Ja, att han anpassar sig igen. Från att han gick all in i AIK med full markering över hela banan, till att han gick till offensiv plan halva för att sen gå tillbaka i positionsförsvar, till att nu backa tillbaka lite till. Därför att alla lag lärde sig hur Norrköping gjorde. De spelade tre passningar i sidled och så vippade man bara upp den, och nian hade kommit och mött med någon mittback, och så var det springtävling en mot en eller två mot två. Det var alldeles för enkelt att komma förbi Norrköping. Nu har man lärt sig där lite. Men det är rörigt som vanligt där, skulle jag vilja säga. Men spelar ut, spelar in, och liksom, det finns ingen riktig harmoni just nu, som det känns liksom, i vad man vill göra. Tappar också den här superscouten nu då, och som har gått till Göteborg och sådana saker. Det känns lite rörigt runt Norrköping. Så att det kommer bli så här fantastiska matcher. Jag gjorde sista matchen mot Elfsborg. Det var helt brutalt vilken rolig match det var att göra. Och så kommer det bara något riktigt sån här sänke helt plötsligt. Så att det är med så här femma, sexa någonstans där. Det är tyvärr så det har blivit för Norrköping nu.
Hur tungt blir tappet av Abdulrazak Ishak?
Alltså jag tycker han är bra och sådär. Men det är ju ingen wow-spelare med bollen liksom. Nej. Så att han är bra att bryta och springa med den sådär. Men hans beslutsfattande är ju noll, skulle jag säga. Så det är bra gjort att få så mycket pengar från honom.
Hur nära var det att Norling fick gå i inledningen?
Jag tror inte att det var så nära, för då hade man kanske tagit han på vintern redan i så fall, om man hade känt så. De är så pass trygga i sig, Norrköping, att då hade man gjort så. Utan jag tror att han får det här året på sig, och så vill man se en utveckling som gör att man känner, som du säger, och vart är Norrköping på väg och vart ska man. Kommer inte den, då är jag ganska säker på att det är över.
Mm. Jag tänker ju att Norrköping, alltså att man egentligen sen guldet har försökt bygga om och bygga nytt och komma bort från det som var, men att de pusselbitarna, de går liksom i cykler och är tillbaka efter ett år eller två, och att det är absolut inte samma lag, men du förstår vad jag menar, att man står och trampar lite med samma ingredienser fortfarande. Så att jag har så jävla svårt att se var Peking är på väg någonstans.
Ja, jag håller med om det. Och så när vi liksom, man ger alltid cred till Nyman, han gör ju alltid mål, jag tycker han är svinbra liksom och så. Men det var det mycket arbetare i år. Alltså det är för lite offensiva spelare. Alltså det är Levi och Nyman. Jag ser ingen annan. Det är bara gnuggisar liksom. Och det är inte den Norrköping vi har liksom lärt oss att älska. Eller vad man ska säga när de spelar på sin plan. Och det bara forsar fram. Och det är överlapp. Och det är inbollar. Och det bara smäller. Och man fick inte nudda bollen. Man stod bara och hoppas att bussen skulle snart åka liksom. Den är ju inte så längre. Utan det blir, man har ju börjat gjort på något annat sätt. Och jag håller med liksom. Han Rashak spelar ju högerytter förr i tiden. Nu är han centralfält. Och så det är mycket tycker jag. Lite för mycket fotbollsarbetare. Lite för lite lirare. Jag tycker Norrköping ska ha mer lirare och mindre arbetare.
Jag tänker också att Totte Nyman aldrig kommer vara en spelare som gör 30 matcher. Utan att han är ganska känslig för småskador här och där. Och att det är väldigt, väldigt glest bakom honom.
Ja, så är det. Och han kommer göra sina 10-15 mål. Det gör han alltid oavsett hur mycket han spelar. Men det blir mer och mer tryck på honom i och med att de andra inte riktigt levererar. Så att jag sa faktiskt till honom innan Elfsborgs matchen att fan, jag har ju tippat dig som skytteligan. Dags, du måste göra två idag för att det ska bli bra. Så pekade han bara upp till mig för att kommentera. Så gjorde han bara så här, jag gjorde två. Så att han lyssnar i alla fall.
Du får piska på honom fler gånger.
Ja, för jag är med i Norrköpings matchen.
Vi har också på söndag Giffarna Sundsvall mot Djurgården. Giffarna var väl av alla nederlagstippade inför den här säsongen. Och det var inte speciellt förvånande att man under våren led ganska svårt i många matcher. Finns det någonting som du tycker talar för Giffarna här nu över sommaren, hösten?
Nej, vilket jävla haveri. Alltså, där kan man säga att ett lag som liksom kommer upp och ska vara lite sköna och vi i Sundsvall. Och så när man har en målvakt som säger att fan, jag borde ha stått en sån här match. Jag är bättre än Sundsvall. Ja, då tar man bort honom. Så man har använt fyra riktiga jävla slipsar. Alltså, de är så bedrövliga allihopa. De är förlora matcher tack vare målvakterna.
Du är team Linnér här.
Ja, 100%.
Alltså, uppfriskande.
Ja, men man måste ju som tränare inte kunna... Liksom, du kan inte bli liksom, stött av en spelare och tycka att den är bättre än laget. Alltså, vad fan... låt han stå och låt han reda bollar så att de vinner matcher. Kan inte hålla på som ett juniorlag liksom, att alla trivs och vi är Sundsvall och vi går och äter tillsammans hela tiden. Alltså det kommer aldrig räcka. Då blir det upp och ner en hiss alltså. Mm. Och jag hade ju mer köpt om de hade haft bra alternativ. Men de har kört fyra olika där alla är med helt enkelt urkast.
Vad gör man då när man ligger så pyrt till som de gör? Man har den begränsade budget man har och man har en spelartrupp som uppenbarligen är lite för svag för att konkurrera om ett nytt kontrakt.
Lägg allt på målvakt, säger jag. För annars brukar jag alltid vara den som köper forwards och sånt. Men här har man ju sett, det går inte med de där. Så man måste lägga allt de kan på en bra målvakt. Som i alla fall tar det han ska ta. Har ni sett en del mål de har släppt in? Alltså det är helt omöjligt. Det händer inte på korpen om du skulle kolla liksom.
Nej, så alltså, skulle de där målen ha gjorts i någon dalkurd eller arameiska, syrianska, syriska match?
Ja.
Då vet man hur det hade låtit på Twitter.
Exakt, exakt. Och det är där jag menar att laget mår inte bra när det händer så konstiga saker som det gör. Så där måste man börja med. En som tar i alla fall där man ska ta. Sen gör ingen man tar lite till. Det kommer de behöva. Men han måste ta där han ska ta. Det går inte annars.
Tänk om de skulle ta Linnér. Ta tillbaka honom.
Då är man stora, säger jag. Då har man gjort rätt.
Ja, det hade varit otroligt mäktigt. Diffen då, som är på besök. De ska ut och Europakvala mot Rijeka från Kroatien. Väldigt tufft motstånd. Men på tal om det vi snackade om kring Peking där. Att det är lite svårtytt vad gäller Djurgården. Så är det ändå adjektivet jag landar i när jag försöker liksom summera mina intryck av Djurgården hittills. Vad känner och tänker du?
Jag håller med dig, men sen när jag börjar titta på siffror och sånt här som jag håller på med, så min känsla är att de missar mycket målchanser, men de har gjort mer än vad de borde ha gjort. Och det är också så här, det är skönt ibland att man får det på pappret istället för att man går på känslor hela tiden. Djurgården tycker jag kom igång på slutet. De fick igång sin mittfältstrea. Vi pratade om mittfältet. Den var ju liksom svag tycker jag mot vad vi förväntar oss och hur den brukar se ut. Så har inte den varit riktigt bra. På slutet kom den igång. Till och med att de började göra mål. Både Schüller och Findell ju. Och att Mange började röra på sig också. Det var otroligt viktigt tror jag. Sen fick man lite såna här... Edvardsen är bättre från vänster tycker jag än vad han är som nia. Men då fick man in en lirare där. Och då blev det att han fick anpassa sig. Ibland kan lite för mycket godis bli lite för mycket problem egentligen. Så att jag tror inte att de mår jättedåligt av om det inte blir en förlängning. Och att Edvardsen kommer ut. Men då ska man samtidigt ha in en ny nia. Kalle Holmberg tror jag kommer gå vidare. Och gör han inte där så... han är ju mer på bänken när man är på, eller på läktaren när man är på bänken, vilket känns ju också konstigt kan jag tycka. Vissa matcher har de inte ens haft en forward på bänken när de ligger under. Jättekonstigt. Men de är ändå så pass inkörda att Djurgården är nästan aldrig är riktigt dåliga tycker jag. De är alltid en bra prestation, och får de bara igång sitt mittfältsspel så kommer det bli bra.
Nu har det ju varit ganska tydligt efter en ganska jobbig premiärmatch rent defensivt mot Degerfors att Isak Hien besitter en jävla potential och att han säkert kommer bli jättebra. Men det är väl fortfarande favorit på att Marcus Danielsson landar in här nu när fönstret öppnar och att man stärker upp mittförsvaret med honom. Utöver det så tänker jag att det också finns mycket, mycket mer att ta av på det där mittfältet. Mm. Om vi nu har pratat bra tremanna mittfält hittills i vissa lag, så tycker jag att Magnus Eriksson, Hampus Vindell och Rasmus Schüller kanske är det mittfältet med allra högsta nivå, men som kanske inte har kommit upp i den speciellt många gånger eller många matcher den här serien. På det, Viktor Edvardsen lär väl bara bli bättre. Vi har Wickheim som också nog ska vara bättre än vad han har visat hittills.
Ja, sämre går det inte att vara.
Nej. Nej, visst. Och på det så finns det väl ett, ja men, tror jag, alltså jävlar anamma känns jävla grunt uttryck, men det finns ju någonting i det här Djurgården vinnarmentalitetsmässigt som jag tycker också har saknats lite under den här våren. Som jag tror att Kim och Tolle, ja men det är ju deras liksom sigill som de sätter på sina lag. Att vi ska i alla fall alltid göra jobbet och vara tunga, och vi har ett ramstarkt kollektiv som till slut kommer tugga ner många motståndare. Har saknat det Djurgården lite under den här våren. Men jag tycker av de lag som nämns där uppe i toppen, så tycker jag att det finns liksom mest att ta av i Djurgården.
Det håller jag med om. Och ytterbackarna som var ganska bra i början på kuppen har ju varit svaga i Allsvenskan om man ser till vad hur de gjorde innan, hur det har känts. Och vänsterback, Pierre som har varit en del borta, Tjeck har varit borta hela tiden och man har fått med extra lite där. Och en jättebra värvning av Piotr Johansson som flög fram i kuppen. Men det är något annat att spela i Stockholmslagarna när det väl liksom börjar och när publiken skriker liksom könsord, att du är så jävla dålig och allting. Att du ska kunna leva med det. Det är fränt när det går bra, men du måste också klara av när det går dåligt. Och det har han inte gjort uppenbarligen. Och det finns ju, just därför som du säger, finns det ju mer att ta av det. Han måste ju bara lära sig att så här är det.
Det är könsord.
Det är lindigaste kanske. Ja. Det brukar jag säga. Då har man gjort det hyggligt ändå.
Nej, men sen tycker jag att det är viktigt när man kollar på Allsvenskan. Vi pratade om Hammarby tidigare som tappade lite nyckelspelare. Men givetvis kommer värva, men det finns lite frågetecken såklart hur lång tid det tar innan de spelarna kommer in och vad som händer i gruppen och sådär. I Djurgården tycker jag men man får behålla sina nyckelspelare, man kan spetsa den här truppen ytterligare, Marcus Danielsson kan komma in. Alltså när man pratar om de kommande 20 omgångarna här i Allsvenskan och ett ledarskap som har funnits under en lång tid, alla vet vad som förväntar sig av en. Det är jättepositivt med Martin Cifuentes, och han kommer säkert bygga upp ett Hammarby som kommer funka över många år. Men om man ska jämföra dem med Djurgården där man vet allting redan, där är spelare som inte riktigt har kommit upp i sin nivå och lagdelar som inte riktigt har presterat än, men man vet vad som finns där. Det tycker jag är de viktigaste komponenterna här om man ska spekulera i vad som händer de kommande 20 omgångarna. Viktor Edvardsen, vilken position ska han ha? Tycker jag också är intressant, för det pratade vi om inför. Jag var själv väldigt kritisk till att han helt plötsligt skulle gå in och spela nia när han har spelat ute på en vänsterkant i Degerfors och lekt ensam cirkus. Här är ett Djurgården med mycket mer boll, och ska han vara statisk där framme? Så intressant det som Alex säger också, som jag tyckte under hela den här våren egentligen, och så kommit lite kritik från supportarna. Man har pratat om Viktor Edvardsen som nia. Att han faktiskt hittar sin position här. Men det stora är liksom att det finns en trygghet i Djurgården, finns en tydlighet i det här ledarskapet, och man kan bara nu under sommaren krydda. För de allsvenska klubbarna hamnar ju alltid mitt i det europeiska fönstret. Och det får man ju tänka lite på när man bygger trupper också i januari, att det kommer kunna hända grejer då. Hur ser vi på de här spelarna? De här kommer vi eventuellt förlora och sådär. Och där tycker jag Djurgården hamnar rätt någonstans den här säsongen. Och det talar för att de kommer gå bra.
Det var ju väldigt höga förväntningar på Sead Haksabanovic när han återvände till Allsvenskan och då i blårandigt. Det återstår väl att se vad som händer med honom, Jordan Larsson och övriga Rysslands spelare. Men ingenting talar väl för att speciellt många återvänder till Ryssland i juli. Vad vet du där? Vad är din känsla kring de här spelarna och kanske Haksabanovic i synnerhet då?
Det är lite vad FIFA och UEFA bestämmer, för att om det blir så här, vi väntar ett halvår till, då finns det liksom ingen mening för dem att gå till något annat lag. Men om de säger så här, de som är Ryssland, deras kontrakt, de förstörs, det blir liksom noll, då kommer man i ett annat läge tror jag, för att det är dumt att åka till ett halvår till något annat när man inte riktigt kan det, med tanke på hur ändå allsvenskan är het nu och mycket publik på matcherna och allt det där, så skulle jag bli förvånad om några drar något halvår till Spanien eller någonting istället för att man är där man ska vara.
This just in, vet jag inte riktigt om det är applicerbart eftersom ni hör det här två dygn efter det spelas in, men Kalle som finns i studion, han visar upp en artikel här från Fotbollskanalen som gör gällande att de här Rysslandsspelarna alltså blir fria ett år till.
Mm.
Det talar väl för, tänker jag, att det snarare finns större pengar att hämta någon annanstans i Europa eller kanske rent av utanför Europa än att man då förlänger sina allsvenska kontrakt.
Ja, men så är det ju. Ett år är ändå ett år då.
Ja.
Och då är det värt det. Men
det är en hel säsong.
Ett halvår hade ju inte varit värt det liksom så. Så att då tror jag också att det kan hända på utlåningar på andra ställen. Absolut.
Så du ser Haksabanovic till exempel då som förlorad för Djurgården?
Ja, men Bosse vet du ju aldrig. Liksom.
Det gör man fan inte.
Det är ju en ishink på Brillo och sen så är han kvar. Sen. Man har ingen aning. Typ, så, liksom, så att, men just Bosse har man ingen aning.
Nej, okej. Okay. Ja, jag tänker att Djurgården nog blir farliga.
Ja, det blir de absolut.
Det är min känsla i alla fall.
Det är därför jag säger att Häcken kommer dra sakta men säkert neråt. För ja. Det är många lag som kommer röra på sig.
Fan, så jävla långa kanske inte blir i detta första avsnitt. Nu har vi bara en match kvar att avhandla här av de som sparkar igång återstarten av Allsvenskan på söndag. Nämligen Degerfors mot Gnaget. Om vi börjar i hemmalaget på Stora Valla så var de ju en förlust mot GIF Sundsvall från att åka rakt ur. Det var en episk stund i Discoverys allsvenska sändning som du kommer ihåg, Thomas, att jag vurmade mycket för hur Axén klart och tydligt gentemot Tommy Åström sa att om de förlorar ikväll, Tommy, då är de ur. Men det har ju bara gått 7 omgångar, Alec. Då är de ur!
Mm. Nej, du var väldigt tydlig där och jag gillar ju liksom när man kan läsa en hel säsong så där tidigt. Det är lite det jag pysslar med på min lilla kant här borta. Och jag vet ju att din kristallkula är också väldigt, väldigt klar, Alec. Och så att jag tyckte mycket om det, att du var väldigt tydlig och hör vad du säger också.
De vände ju och vann den här matchen mot Giffarna Sundsvall efter Abdelrahman Saidis hattrick mot slutet. Osannolikt faktiskt, måste man säga.
Ja, det,
alltså nu, okej att man slår Giffarna, men att man gör det på det sättet och att den spelaren går in och gör hattrick sista 8 minuterna.
Ja, det är otroligt, och liksom när 2-0 dök ut då tänkte jag, herregud, alltså det är ju, de kan ju liksom flytta ner redan i omgång 10 liksom. Men den vändningen gjorde också att de såg lite bättre ut att ta. Men jag måste vara ärlig och säga att det är samma där. Alltså försvarsspelet är ju genant dåligt under vissa perioder. Och att de inte lär sig, det är där jag undrar. Jag gör alltså matchen när de spelar hemma mot Elfsborg. Vad vet man om Elfsborg? De pressar tok högt hela tiden. Varför, när du är dålig, ska du hålla på att spela i straffområdet då? De ger bort 2 mål. Bara ge bort dem. Mm. Alltså jag blir så jävla förbannad när jag ser sånt där. Så jag håller på att tappa huvudet. Alltså. Och då menar jag som sportchef Werner. Han måste sätta sig med tränaren och säga så här. Är det så här ni ska spela eller kan ni tänka er att ändra? För säger de, vi kör våran grej. Då är det bara att ta bussen till Karlskoga och så hörs vi typ. Alltså det är ju ingen mening. Det finns ingen utväxling i det. Men de måste ju lära sig att vi kan inte spela så här nu. Det går inte att vara för så där romantiskt att Degerfors gör vi så här och så här. För på något sätt så måste man ändå försöka vinna matcherna. Och det kan man inte göra genom att spela så huvudlös som de har gjort i många matcher.
Nej, alltså det är en sak att som Potters Östersund gå genom serier, komma upp i Allsvenskan och liksom vidhålla sin spelfilosofi och idé om att det är så här vi spelar fotboll, när du uppenbarligen också har material för att fortsätta vinna matcher och ta dina poäng.
Jo, men de spetsade också till det, Gusten, för att i början första gången jag såg dem, då spelade vi superettan mot dem. Alltså jag tror att det var 31 minuterna. Jag tror inte vi nuddade bollen. Men de var på sin planhalva hela tiden. Så ja, hade vaktmästaren kommit och skjutit bort vårat mål, de hade inte märkt något.
Nej.
De tyckte det var skitfränt att passa. Men ju bättre de blev, desto mer kunde de variera det där. Och det är där jag menar att fotboll är liksom, du måste kunna göra både och. Inte bara en sak. Och då, när Östersund vart som bäst, då kommer de här vipp helt plötsligt bakom backlinjen när alla stod och sov, för man trodde att nu blir det 20 passningar till och så. Den, alltså man måste hitta den skillnaden. Och det hade man med Edvardsen. När man helt plötsligt slog den där långbollen så sprang han igenom. Den har man slutat med nu. Och det är där jag tycker att det är fel i Degerfors. För att jag ser framåt, har Degerfors ganska roliga spelare. Diego Campos är en som jag föll för tidigt. Riktigt, riktigt bra. Jag sticker ut taket och säger att den är ungefär en ny Paulinho. Jag tror att det är många lag som kommer titta på honom om Degerfors åker ur och så. Men försvarsmässigt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jösses alltså. Det känns som att har du bara på dojer så får du lira liksom. Det är helt otroligt.
Alltså av bara farten så slog man ju Helsingborg där efter den här segern mot Sundsvall. Men efter 10 omgångar så har man 2 vinster, 8 torsk, 6 poäng och minus 15 i målskillnad. Jag tänker att för Degens liksom hopp så finns räddningsplankerna Helsingborg och Giffarna. Och att man får, ja men det är fortfarande fullt rimligt att man kan ta en kvalplats och klara sig kvar. Men jag är ju på din linje att sammantaget så gör ju inte de där 2 segrarna att man tror att Degerfors är någon poängmaskin här över sommaren. Utan snarare kanske ett gnetalag som ändå kan göra det mot sina bottenkonkurrenter när det väl gäller.
Exakt, och så har de ju skrällt hemma förut och förra året var mot AIK, var mot Djurgården och sådär. De lagerna åker dit nu med en helt annan liksom insats och vet vad som är och byta om i den där ladan där borta och liksom allt vad det innebär och resan dit och allting. Den får de inte lika gratis nu. Man brukar ju prata om det svåra andra året. Och jag tror faktiskt att det är så just för Degerfors. Däremot har jag hög...
I synnerhet när man har blivit av med sin sångare.
Absolut. Och,
men jag pratar om den andra svåra skivan. Som exakt, jag gillar. Inte exakt. Andra svåra säsonger.
Ja, jag kan köpa det. Jag har ändå stor respekt för Werner. Jag tror att han drar ur några kaniner igen i den här hatten. Som man brukar göra. Och det gör att han...
Där är det inga ishinkar på Brillo, där är det pizza på Bosna.
Ja, det, överlever man det och det känns som en fortfarande en bra kille, då kan det gå bra för honom. Typ. Men börjar han prata om att han vill bo i Karlskoga, då är han illa ute. Men, ja. Ja, men jag tror att han kan lösa det. Men framförallt, de måste köpa in ett par backar och sluta spela så naivt.
Ja, ja. På besök kommer då AIK, detta oerhört omdiskuterade Gnaget med Bartosz Gzelak vid rodret med John Guidetti in i truppen på väg mot debut här i mitten på juli med en landslagserfaren ryggrad i form av Sebastian Larsson, Micke Lustig, Kristoffer Nordfeldt med då en bästa elva på banan som väl är allsvenskans starkaste, eller? Är det taskigt mot Malmö och Djurgården och kanske något lag till?
Inte taskigt, men jag tycker att det saknas kanske en spelare i AIK. En ytter. Det där som saknas. Sack med all, liksom, han är snabb och sådär, men det blir inte mycket alltså, poäng och sånt. Han såg ju riktigt bra ut i AIK för att han kunde springa förut.
Jag tycker aldrig han har sett bra ut.
Nej, men han såg ju snabb ut om jag säger så. Då. Så det hände ju någonting i alla fall. Jag tycker att det saknas en spelare för att de ska vara absolut bäst. Allt annat håller jag med om.
Men med Guidetti in då, kan man inte på något sätt täcka upp för det där med Stefanelli och Nabbe och få bort Sack från elvan?
Ja, någonting måste man göra. Sen är det frågan vad som händer med Bilal också. Det ryktas att han ska bort, och det trodde ju inte jag att det skulle vara så stor betydelse att han var borta. Men när han var skadad, då såg man verkligen hur illa ute AIK var. Så att då bör man nog göra någonting på mittfältet också. Och de har otrolig erfarenhet, och jag tror så där är de med, du vet, med 6-7-8 matcher kvar, då är det ingen lek alltså, för då hugger de i tänderna i halsen bricks fort på dem. Så att det handlar för dem att hänga med här nu i början.
Nu får vi väl se vad de här nya buden från UEFA och FIFA innebär för Rysslandsspelarna. I AIKs fall så handlar det ju om Jordan Larsson, som har varit delaktig här under våren, men med John Guidetti in och Jordan Larsson då fri från sitt kontrakt i Moskva att göra vad han vill kommande säsong, så är det väl ändå favorit i min mage på att han inte kommer vara en del av AIK här nu när fönstret öppnar igen, eller?
Nej, jag tror inte det nu när det blir ett år. Ett halvår tror jag faktiskt att han hade kunnat vara kvar. Mm. Och det hade varit alternativ att spela till höger. Exakt. Tycker jag. Det hade varit lite roligt faktiskt. Men,
å andra sidan så vet man ju inte, för att Micke Lustig är ju kanske den bästa påtryckningsagent som allsvenskan skådat. Han har ju satt ihop det där laget all by himself typ.
Ja, det har han gjort bra. Mm. Frågan är bara hur mycket han har betalat själv. Ja,
ja. Nej, men Alex säger ju någonting som jag tycker är intressant och som man skulle kunna utveckla lite diskussionen kring. Alltså, vi pratar om Bartos lag och som ett väldigt ramstarkt lag. Vi vet exakt vad vi har AIK. Och när spelet funkar och man har anfallsspelare som kan göra skillnad, ja, men då vinner man matcher och då kan man vara med länge i en guldstrid. Men du nämner Jordan Larsson till höger. Vi pratar om den positionen där AIK kanske är svagast då med Sack. Hur låst är Bartos, eller hur viktigt är det för AIK att behålla det sättet man spelar på? Har man ens jobbat på en plan B, en plan C? Alltså, kan det här AIK spela på något annat sätt? Om det är så till exempel att Jordan skulle vara kvar då John Guidetti kommer in som en tydlig nia, och ja, men vart placerar man Nabbe då? Kan man få till det med ett annat spelsätt? Eller ändrar man om för mycket rent taktiskt i AIK mitt under säsong då? Det är väl kanske en fråga då jag ställer. Det är väl mest intressant till dig, Alec. Vad tycker du? Och har Bartos förmågan att taktiskt ställa om det här laget till att spela på ett litet annat sätt?
Jag tänker så här. Jag tycker din frågeställning är jättespännande. Och man skulle vilja veta hur de tänker. Alltså ibland, jag tycker att de spelar typ 4-4-1-1 eller 4-4-2 eller hur man nu vill säga. Men han vill ju lite mer säga 4-2-3-1 ibland och lite 3-4-3 och sådär. Alltså det är
så
mycket
alla
siffror.
Tränar på.
Ja, jag vet. Det är mycket sifferlek och sådär. Men
Janne också, om man pratar om landslaget, som också var väldigt låsta i sitt spelsätt. Alltså, han pratade också om liksom 4-5-1 och 4-3-3 och sådär. Ja. Med Forsberg som gick in. Och visst, det går väl att hävda med AIK också, men i grunden så är det ganska, men hyfsat lättläst lagen då.
Ja, men så är det. Och jag tänker så här, som tränare, din huvuduppgift är att ta med de bästa spelarna och sen får systemet bli efter det.
Exakt.
Det jag har pratat till exempel med Nabil om ibland är att jag säger, fan, du vet, när du var på kanten, det var jävligt jobbigt att möta sådär. Då sa han, men så som vi spelar så måste jag jobba hem så långt på kanten, så då tappar jag min offensiva förmåga nu när jag blir äldre och sådär. Så jag måste spela 9 eller 10 liksom. Och det är väl det som skulle kunna ställa till det lite då, att Jordan och Stefanelli får gå ner alldeles för långt före det där då. Men samtidigt blir man bra på att sätta på hög press, som AIK ändå försöker göra, även om det var idiotiskt mot Häcken. Behöver du inte jobba hem så mycket i många matcher. Det kommer ju vara så i några matcher, men så är det ju alltid. Men blir du bra på den höga pressen, då kommer du kunna vara kvar med dina bästa spelare så högt upp som möjligt hela tiden.
Gnaget har väl relativt sett varit sämst av alla när det kommer till Europakval det senaste decenniet, sett till hur bra man har gått i allsvenskan och vilka slagkraftiga trupper man dels har huserat men också försökt sätta ihop för just att nå ut i Europa igen. Men det har ju varit fiasko på fiasko på fiasko, känns det som, när man bara liksom på volley blickar tillbaka i backspegeln. Nu väntar Vorskla Poltava. Thomas, vad tänker du på när du hör Poltava?
Slaget eller?
Jajamän, slaget vid Poltava, vintern 1708-1709. Det var väl Karl XII som påbörjade slutet på stormaktstiden för Sverige.
Mm. Ja, det är precis, det är det man tänker på.
Är det liksom någon cirkelslutning här att Gnaget påbörjar en stormaktstid i Poltava, eller blir det samma visa igen, tror du, att när det väl ska kvalas till Europa så väger man lite lätt?
Ja, men jag tror det tycker jag är ganska intressant. Alltså, om vi kopplar an då till hur Bartos har spelat, så tycker jag väl att det borde kanske funka i den här typen av matcher, att man har en trygghet i sitt försvar och att man har en trygghet i att stå lågt, och att man med Jordan Larsson, med Stefanelli och Nabbe, de här kan ställa om, att det kanske passar i ett kuppspel också, att man kan vara lite cyniska och ta sig vidare från de här, låt oss säga, pissmatcherna i början innan det börjar hetta till. Jag tror att det är i alla fall viktigt inför att det blir typ Celtic i ett avgörande kval för att gå in i ett gruppspel. För då kommer man inte kunna pressa högt, utan då måste man lida sig igenom sådana matcher och förlita sig till den liksom offensiva briljans som ändå finns i AIK. Att det blir lite ensam cirkus på någon och drar upp den i kryss och sådär. Men då blir försvarsspelet så otroligt viktigt. Och sen så ska man inte underskatta de där lagen heller. Utan det vet vi sedan tidigare, det kan liksom smälla till direkt. Men jag hoppas att man försöker utnyttja alltså den fördel man ändå har av att vara i säsong, jämfört med de europeiska lagen liksom som startar sin försäsong här. Och det måste man vara bättre på liksom, i de allsvenska lagen, att verkligen kunna utnyttja det. Och det kanske blir lite på bekostnad med det allsvenska spelet, men jag tycker ändå att det finns tillräckligt breda trupper i de där lagen, att det borde gå att rotera lite grann i alla fall.
Jag tänker också, när det kommer till AIK, så är väl det topplag som flest gånger samma då det senaste decenniet har fått bygga om sina trupper, just för att man liksom demografiskt har byggt trupperna för att vinna nu. Man kanske inte har tänkt så mycket på 2-3 år framåt, för att de bra, riktigt bra unga spelarna, de ska säljas, och sen så har man 33-34 plussare som man kanske får ut en säsong till av, två säsonger till. Men de här har bara hängt i, och nu står man där igen med ett lag som snarare känns redo att vinna nu än att vara slagkraftiga om 3 år. För vem vet hur det här AIK ser ut om 3 år med då den här äldre generationen som lär ha tacklat av då. Eller så fortsätter de bara prestera på den här högsta allsvenska nivån som vissa av dem liksom verkar kunna göra precis hur länge som helst. Vad har du för liksom krav på det här AIK, sett till var de kommer ifrån, hur mycket som ändå är nytt, men ser man till spelare för spelare, så är det ju kanske hela allsvenskans mest slagkraftiga startelva.
Ja, men det är ju de och Malmö, om man ser på erfarenhet och kvalitet, så är det ju det. Och jag blir förvånad om de inte kommer gå bra i Europa nu, för det känns ju som att även de här spelarna börjar fatta att det här är nog kanske ett år eller ett år till max jag har ute att göra, och då måste man ju tända till sådana här matcher. Då kan det bli så att de får lida lite i allsvenskan, men det här måste ju Bartos ha sin fingertoppskänsla i, att man spelar den här jävla ring eller strandegård, eller du förstår vad jag menar, som egentligen inte håller någonting, men att man har dem i någon match och så ska man vinna den matchen bara, och att de gör det bra liksom. Man måste ha det, den känslan av att de måste göra det, för att du måste gå på absoluta max i Europa. Du måste gå på otrolig kvalitet i allsvenskan också. Men det går inte att köpa båda. Det går inte liksom, just för samenslitningarna och sådär. Men att hitta en bra balans och kanske inte byta 4 samtidigt, för det kommer inte räcka. Utan man byter liksom 1 eller 2 på vissa ställen, och så får de andra komma in liksom. Jag vet ju när jag pratade med Åge att han växade i Malmö, och så sa han ju att vi roterar. Men egentligen var han svinförbannad på att Rosenberg inte kämpa ordentligt i någon borta match någon gång och sådär. Och då bara, den där jäveln får sitta nu. Men då sa han rotera. Och så låg de under med 1-0, och så kastade de in han, och så gjorde han 2 mål, och så vann de med 2-1, och så garvade han bara. Liksom att hitta den balansen, hitta den kylan i vad man ska göra.
Nej, jag håller bara med. Alltså, vi vill ju sällan prata rotation i Sverige. Men jag tycker att det är så jävla viktigt. Dels balansen, men också fingertoppkänslan som du är inne på, Alec. Alltså, vilka nyckelspelare är det som kan prestera Mjällby borta här nu och vinna den här matchen i första halvlek åt oss? Så att vi kan byta lite i 60:e minuten och få in lite fler spelare som kanske, ja, men du vet, som behöver 30 minuter bara för att, eller som kan spela 30 minuter men ändå max prestera sen ute i Europa. Och att hitta de spelarna som är viktiga för att vinna matcherna i Allsvenskan. Och det är fingertoppkänsla och ja, men, det gäller att känna sin trupp och sina spelare i det här läget man kommer in i nu med Europakvalet.
Avslutningsvis då, jag är ju egentligen allergisk att prata om enskilda målsiffror i någon slags bedömning av hur bra en anfallare har varit eller inte. Det finns anfallare som har gjort enorm nytta för lag och varit direkt avgörande i framgångar utan att för den sakens skull ha en målskörd som är sådär superdunder. Men när det kommer till John Guidetti så är det väl någonstans där man får liksom ta avstamp, för att en sån högprofilerad spelare med de meriter, men kanske framförallt med det bagage och så uppsnackad som han ändå är, så är det ju i målen hans framgångar kommer att mätas. Vad är rimligt att sätta för förväntningar på John Guidettis, ska vi säga, 17-18 allsvenska omgångar?
Det här är rätt så roligt, för att han,
15 det, kanske blir.
Det är 15 lag som hatar honom. Och det tror jag kommer vara en fördel för honom. Han kommer gå igång på det. Men det kommer också vara så här att om han gör 7 mål och AIK vinner, då kommer det vara så här, men han var inte så involverad och så här typ. Gör han 15 mål men de kommer trea, då är det så här, ja men de låg bättre innan han kom och så här. Så oavsett hur vi värderar honom så kommer det vara smaksak. 15 lag kommer tycka att han är fiasko hur som helst, tror jag. Men jag pratar med honom och liksom, jag tror liksom att han bidrar med så mycket annat också. Men jag skulle inte förvåna mig om han hamnar på 10 mål ändå. Just för att han är ju psycho alltså, på ett bra sätt. Mm. Alltså han håller på att förbereda sig nu för den första matchen. Och det är Kalmar hemma. Det är en rysam match egentligen. För Kalmar kommer tycka att det är skitkul ju att komma dit och ha mycket boll och sådär. Men
man är spänd på Rydströms första citat inför den matchen.
Ja, exakt.
Hur han kommer omnämna Guidetti.
Men samtidigt så, det är inte alls förvånande om han gör 2 mål i en sån där match. Nej. Och sen bara flyger han liksom. Han är så mycket AIK. Och han är så mycket det här som liksom att folk kommer håna honom och så här, och att han kommer gå igång på det. Folk kommer inte vara så kalla att man låter han vara. För då tror jag att det sämsta man kunde göra, alltså det är låta han vara bara. För då skulle han undra, vad fan är det här? Tycker de inte att jag är bra? Men ju mer de skriker, desto bättre kommer han bli. Och det där kommer ju Lustig och Sebastian Larsson och alla de här håller på att hetsa honom ju. Så att, herregud. Alltså det finns ju risk att han blir utvisad alltså någon match också, för att han kommer vara helt övertänd. Men, men det, jag är helt, helt övertygad om att det kommer bli riktigt, riktigt bra för honom och för AIK.
Jag lyssnar ju på dem som kan fotboll och har stor respekt för vad Alex säger till exempel, och det är några ord som ekar i min skalle, och det är Ackermans ord efter att ha varit ner och scoutat honom i 2 veckor i alla väs, där han stod i någon buske utanför något staket och liksom såg alla avslutsövningar och sådär. Kom hem och var helt lyrisk, vilken klass, helt överlägsen anfallarna i alla väs. I alla övningar, i alla avslutsövningar, och liksom bara gnugga, kämpa och tränade på hjärnet, och alla rapporter han fick liksom var att det var bara politiska beslut som gjorde att han inte fick spela och så vidare. Minns man tillbaka lite hur han var i Allsvenskan när han var en valp mer eller mindre och spelade BP sådär, så borde det ju vara en, alltså, om man ska prata objektivt och lite rimligt kring det, så borde det ju vara en ruskig jävla anfallare för vilket allsvenskt lag som helst att få in. Och för AIK då, ännu mer, för det som Alec är inne på, att han är så mycket AIK och går igång på allt det där och spelar i ett lag där han kommer ha 15 andra lag emot sig, och att det sporrar honom. Det är ju väldigt få spelare som är så, som klarar att hantera, eller klarar att hantera en sak, men att vända det till någonting som bara blir bättre och blir bränsle för att prestera. Och det är ju faktiskt en sån spelare man får in.
Jag skulle kunna sträcka mig så långt så att det var ju inte alls någon valp de där få matcherna han gjorde på lån i Allsvenskan. Nej, i BP. Utan det var ju faktiskt imponerande, måste jag säga, att se honom så ung spela det liksom power-anfallsspel han gjorde i de få matcherna. Sen är det en evighet sen, och det är en annan spelare idag, och han är ju betydligt mer matchotränad och kanske ringrostig nu. Kanske på ett helt annat sätt också mätt än vad han var hungrig då. Men om man bara ska se till vad han gjorde i en allsvensk kontext då, kontra vad man tänker att han borde kunna uträtta nu, så tror jag nog att väldigt många som har bestämt sig för att John Guidetti ska floppa och är en överskattad anfallare som är slut, de kommer nog i alla fall uppleva ett par matcher där det blir lite jobbigt att vidhålla den.
Det där är ju det där är ju väldigt mycket supportersurr och man kommer inte funka och fet och hitan och ditan. Men om man ska vara lite allvarlig faktiskt och liksom prata om John Guidetti, positionen, hans ålder, så kollar man historiskt så är ju ofta nummer 9-typerna bäst när de är runt 30, när man har fått mycket erfarenhet. Det är en jävligt svår roll att axla. Kolla på Alexander Isak nu, han gör en bra säsong, han har det lite tuffare. Alltså det tar tid att komma in och möta de absolut bästa spelarna som nummer 9. Vissa positioner är tuffare och kräver erfarenhet. Alltså John Guidetti borde vara i sin prime, kanske inte fysiskt här och nu, men med all erfarenhet han har byggt på sig och som krävs i den rollen. Så jag förstår inte riktigt bortom supporterskapet om någon skulle kunna göra analysen och säga att analysen, men liksom spekulationen att John Guidetti skulle gå dåligt i Allsvenskan, det är för mig helt oförståeligt.
Avslutningsvis bara innan vi ska runda av detta första Allsvenska omstartsspecialavsnitt. Nu är Guidetti på plats, Micke Lustig är där, Sebastian Larsson ångar på, Gnaget är i toppen, de ska Europakvala. Eftersom jag tänker att det är preskriberat, känner du lite ånger att du inte tog Gnaget där för knappa 2 år sedan när de konkret låg på bordet?
Ja, det där vet jag inte vad du pratar om.
Okej. Okay. Ja, nej, jag tänker att om det hade varit så, som jag vet att det var, att man i liksom så här retrospekt 2 år senare känner, fan, jag borde hoppat på.
Alltså, jag har sagt nej till en del jobb. Jag säger inte att jag sagt nej till AIK, men jag har sagt nej till en del jobb.
Ja.
Och det är aldrig någonting jag ångrar, för jag går alltid på magen. Och gör man det så kan det aldrig bli fel. Går man med hjärnan, då kan det bli fel ibland. Men på magen kan det aldrig bli fel. Men som sagt, jag har inte fått något erbjudande på AIK.
Skönt. Vad skönt. Men då fick vi i alla fall en liten crash course i hur Alexander Axén tänker karriärsmässigt. Vi ska,
Gusten, som sagt, ja, på tal om att tänka, så har ju faktiskt vi här tänkt till inför den här allsvenska premiären och pratat med våra polare borta på Betsson om att boosta ett odds. Så vi har faktiskt en trippel som lyder över 2,5 mål i Bayern-Häcken. Där tror vi att det verkligen sprakar om det. Vi tror att både Mjällby och Peking gör mål. Och sen så tror vi på rak seger för Kalmar i den här omstartsomgången. Man får 7 gånger pengarna för den här. Man hittar den under godbitar boostade odds borta hos Betsson. Så det är bara gå in och rygga om man är över 18 år. Stödlinjen.se finns om man har problem. Det vill jag få in. Och Pepsi åker land och rike runt också och har massa härliga sommarstationer där man kan komma och chilla och dricka en iskall Pepsi Max. Och då tycker jag alla ni som ser dem att ni säger att ni vill ha en sommar Pepsi. Det ska vara lite is, det ska vara lite citron och det ska vara härligt sådär. Ni som inte kan ta er till deras sommarcirkus här, ni häller såklart upp en Pepsi Max i ett glas hemma med lite is i. Det var bara det, de budskapen jag ville få fram också, Gusten.
Underbart, då tycker jag att vi rundar av det här avsnittet. Önskar alla som lyssnar en jävla trevlig midsommar och så säger vi på återhörande igen tidigt måndag morgon, för då fortsätter vi detta uppsnack inför den allsvenska omstarten med Alexander Axén. Vad har du för favorit på midsommarbordet?
Magnifik.
Nej, jag är ju, du vet, jag är fet, men jag äter inte mycket såna här grejer alltså.
Nej. Det är snapsen.
Nej, jag drar inte snaps heller. Så det kommer bli ett par prosecco, kan jag säga.
Ett par prosecco.
Ja.
Oväntat svar på frågan vad är favoriten på midsommarbordet.
Ja. Det är ändå så att jag ska jobba på söndag, så jag kommer att avbryta efter 2.
Just det. Underbart. Ni ser Axén och gänget på Discovery när Allsvenskan rullar vidare här med start söndag. Vi hörs igen på måndag. Återigen, ha en jävla trevlig midsommar, så går vi ut på Axéns första av 2 önskelåtar. Vilken blir det?
Ja, i och med att vi har pratat då om att Häcken ska bjuda in mig på guldfest om Lössans Lakej kommer där, så då måste vi köra Män av skugga med Lössans Lakej.
Män av skugga. Det är väl skuggan du har klivit ut från nu, Thomas, med nya kroppen?
Aj, men alltså, lite så, va?
Underbart.
Så gruggigt ribbad ut faktiskt, måste jag säga.
Ja, snart tillbaka igen, snart tillbaka.
Jag hoppas det.
Snart tillbaka.
Jag lovar. Det är dåligt för oss andra.
Det är det enda jag kan lova.
Så här, det enda vi vet, det är att Thomas någon gång är tillbaka. Sen om det är snart eller om det är ett par år, jag vet inte. Men någon gång är han tillbaka.
Ja, jag längtar.
Så är det.
Hörrni, vi hörs på måndag igen. Ciao tutti.
Ciao.
Ciao tutti. Vi föddes utan mörkret, så vi näres utan hat. Vi
fyra bittra pojkar, bara barn. Ödet förde oss tillsammans, en efter en, tills vi var fyra unga män i nattens tjänst. Män av skogen, vi närdes utav hav. Världen var vårt mål, min vän. De bittra åren fick sin hem. De gjorde oss till kalla män. Mörkret var vår vän. Uppdrag i Genève, Moskva. Vi mötte faran varje dag. Men livet var en dans, kvinnor och champagne. När skuggor svepte fram. Vi svetsades tillsammans under tusen och en natt. Vi bildade en enhet som såg allt. I skydd av nattens dunkel blickade jag.